Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är podden Vad skrattar du åt? Jag heter My Gudmundsdotter.
Jag heter Erik Broström och podden handlar om humor. Det betyder att vi pratar om humor med humorintresserade personer såsom komiker och annat.
Har du lyssnat på den här podden förr så vet du att vi äger en teater i Midsommarkransen som heter Presens Improkällare. Där spelar vi föreställningar varje fredag. Nästa föreställning om du lyssnar på den här när podden släpps är med Thomas Eriksson den 21 februari.
Ja.
Han är monologist som det heter och vi spelar sketcher inspirerat av det Thomas delar med sig av.
Exakt, veckan efter det så har vi ingen föreställning för det är sån här sportlovsvecka.
Men vi har provat på tillfällen.
Det har vi. Så att om man är lite nyfiken på det här med impro comedy och tänker jag vill också lära mig att skapa humor i grupp.
Då kan man komma och gå ett prova på tillfälle och sen så kan man signa upp sig på en kurs när man har provat på och märkt att det här var ju kul.
Föranmälan till prova på är nödvändig och det hittar man på hemsidan.
Presensimpro.se är adressen dit. Massa roliga gäster i vår. Ann Westin, Martin Sonneby, Kristoffer Färnis, Jenny Strömstedt, Daniel Hallberg och Henrik Schiffert, fast det är slutsålt.
Ja!
I alla fall så har vi i dagens avsnitt pratat med en väldigt trevlig man. Kim W. Andersson heter han och han är serietecknare. Han är högaktuell med, eller högaktuell ska jag inte säga, men han har skrivit massa roliga, eller inte roliga heller.
Gud, det här är ingen bra reklam för Kim W. Andersson.
Det pratar vi om i podden, att han inte skriver humor eller att han inte tecknar humor fast han håller på med ett annars ganska humorkänt media.
Ja, det är sant. Mm. Ja, men det var väldigt, och han är en väldigt stor humornörd av animerad humor och det var det som var samtalsämnet för den här veckans avsnitt.
Kim kan du följa i sociala medier, han heter Kim W. Andersson och han, googla hans namn så hittar du allt han gör.
Innan vi sätter igång ska jag säga att om ni sitter och väntar på att vi kommer diskutera South Park så kan vi säga att vi kom på efteråt att det gjorde vi inte. Men det kommer väl i framtiden när Kim W. Andersson kommer tillbaka.
Däremot frågade vi Kim:
vad skrattar du åt?
Let's go. Oh. Did you want to? I'll let you next time.
I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my God.
You see, you can't be jävla glad here.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Jo. Jag var ju beredd på den här frågan, inte minst för att det är namnet på podden.
Det var ledtråd när du tackade
jag. Ja, men precis. Mm. Och jag så med min yrkesroll så vill jag ju då ta med en serie som jag tycker om, en serietidning. Och det var faktiskt inte så lätt för mig att hitta det, för serie för mig har framförallt inte varit en humorgrej, utan det är mer häftiga berättelser och sånt där. Mm. Det är det jag vill göra. Men just den här serien tycker jag väldigt mycket om. Och det är en serietecknare som heter... Det borde jag såklart ha kollat upp innan. Fan, det står ingenstans.
Nej, men.
Och anledningen till att det inte står någonstans kanske blir uppenbar när ni får se vad det är för sorts serier. De är otroligt grova, de här serierna.
Är det snuskigt eller bara våldsamt eller både och?
Ja, det är nog verkligen både och.
Omslaget är en, ja, men det är någon Picasso-målning av en kvinna som är naken med ett äpple, och så står det Kant, eller han är på väg att skriva Kant.
Det låter inte så farligt.
jag kan beskriva det en av det är så skämtteckningar alltså. En skämtteckning är till exempel en man som står bredvid en styckad kvinnokropp och så frågar han henne: "Did you come?"
Men och den är lite
jag sa att det skulle bli en konstig stämning när jag tog fram det här.
Det är inget fel på dig, Kim. Den där är också liten för de som lyssnar. Alltså det är en liten sån här kvadrat, lite som en sån här bok för ettåringar.
Pixibok.
Precis, ja, men precis. Det liknar en pixibok, men det är de absolut grövsta
skämten. Ja, det är extremt grovt. Men det är roligt. Det är
jag tror till och med Simon Gärdenfors hade rådnat. Jag vet också att Simon är ett stort fan av den här tecknaren, som jag fortfarande kommer på namnet på.
Men vad konstigt att, det måste ju vara dumt att det inte står.
Det kommer komma till
mig. Det kanske är lite så här Banksy-aktigt att man ska veta det om man läser den.
Antingen är det
amerikansk i alla fall.
Ja, står något namn
Gary
där bak.
Gary Groth and Kim Thompson, published by Gary Groth and Kim.
Det är de är förläggare.
Ja.
Där har vi
det
en.
Det kan vara i
The author wishes to apologize to all of the humanity printed in Canada. Nej, det står inte. Det här Nej. Är ju
så det är vad jag har skrattat
det är väldigt,
åt.
Det, jag förstår det. Det här är ja. Det är väldigt roligt. En man hade mördat en kvinna som ligger ner, och sen så har han skurit av henne hela kroppen, alltså med han har skurit av tuttarna och fittan och alltihopa, ja. Och sen så frågar han polisen som kommer: "Does this make my ass look big?" Så håller han upp hennes kropp
som en klänning framför sig.
Får jag också titta nu?
Visst är det märkligt.
Ja, vad roligt. Kim, jag har ju känt dig länge.
Mm.
Och ja, det här är ju en podd om humor. Och jag ja. Känner dig som både via vägen som komiker, inte för att du är ditt profession, men du gästar väldigt mycket poddar. Mm. Du umgås väldigt mycket med komiker.
Ja.
Du är väldigt rolig.
Tack så mycket.
Men din profession, dina serier är inte humor.
Nej, precis. Precis.
Annars brukar ju serier kan ju vara humor. Hur kommer det sig att du har valt att inte teckna humorserier?
Jag tror humor och serier sitter nog väldigt mycket ihop i svenska serier. Det är nästan alla serier i Sverige försöker vara roliga. Väldigt få lyckas. Här hade jag med mig då ett exempel på en som jag tycker verkligen lyckas. Henderson tror jag han heter tecknaren. Skit i det. Anledningen till att jag inte gör humor, jag vet inte. Jag tror jag är lite rädd för det. Jag tycker humor är ganska heligt, ganska högt, ett högt mål. Jag kan liksom skoja när vi ses, och jag går ju er improkurs också, där försöker jag skoja så här. Därför det skojet försvinner med en gång. När jag gör en serie så är det för evigt. Ja. Det kommer alltid finnas. Det kommer analyseras i sönder. Eller kommer det. Det kan göras. Och då, det tycker jag är läskig tanke på något sätt.
Ja, jag förstår.
Mm.
Humor är ju skört på något vis. Man blottas ganska mycket.
Mm.
När man,
ja, extremt mycket.
Och allt som inte är då vår profession, impro comedy eller gött middagssnack eller kött i en AMK morgonstudio.
Mm.
Det är ju någonting som är avsett för att man har förberett sig, jobbat på det och nu levererar det för en publik, hur de nu ser ut som läsare eller livepublik, där man säger: "Det här tycker jag är kul." Och nu ska ni skratta åt det också.
Precis.
Och det är ju läskigt.
Det blir nästan som politik. Att man delar med sig sina åsikter.
Ja, man tar ett ställningstagande. Det här tycker jag är kul.
Mm.
Vad tycker ni?
Mm.
Och så finns det någonting då härligt i det, såklart. Att den här omedelbara reaktionen som i stand-up eller impro som ni jobbar med. Att det bara är skrattet. Skrattet är den absolut snabbaste reaktionen. Och det är häftigt. Och skrattet är nog någonting som jag har liksom levt med hela mitt liv. Med min familjekonstellation tror jag liksom humor var en stor del.
Berätta mer om det.
Jag vet inte.
Vad konsumerar
du? Jag börjat gå i terapi nu igen, så jag gräver nog i det på onsdagar. men jag tror humor fanns där. Jag menar inte som en sån försvarsmekanism, det är inte så mörkt liksom. Mm. Men också det säkert. Mm. Vilket gjorde att jag drogs till roliga människor och att jag kanske utvecklade en humor tidigt och kanske lite mer avancerad humor då. Så när jag liksom blev vuxen och träffade människor så krävde jag också det av dem. Att ni får nog vara roliga på en viss nivå om ni ska hänga med mig. Lite väl drygt, men så på den vägen tror jag det är att nästan alla mina vänner är komiker.
Fanns det någon gemensam humorreferens i familjen när du växte upp? Någonting som ni samlades till och skrattade åt gemensamt?
Ja, precis. Men jag tänkte faktiskt på det, om det var på vägen hit eller om det var... Jag försöker ignorera din hund. Nej, men just det, att i min familj så... Man tyckte inte om sport, därför det var liksom idioter tyckte om sport. Men samtidigt så tyckte man inte heller om finkultur, därför det var bara så jävla andra sortens idioter som tycker om finkultur. Så, så på något sätt bara, vad fan finns det kvar? Och det tror jag var humor då. Mm. Att då möttes man liksom i komedier.
Och djur, för ni, visst hade din mamma hund?
Ja, precis. Det var mycket. Men det var faktiskt inte när jag var liten. Det var, blev nog i min tonår. Då började komma mycket hundar.
För din mamma är från Polen?
Min mamma är från Polen.
Är din pappa också?
Nej, min pappa var svensk. Han gick bort för ett par år sedan. Han var svensk och de träffades i Polen.
Okej, och flyttade hit.
Och så flyttade de hit, precis.
Hur är den polska humorn?
Jag har aldrig lärt mig polska, så jag har inte tagit del av den så jättemycket. Men det som jag har fått lära mig då är att den är ju, det är ett katolskt land, och den är väldigt typiskt i katolska länder, så är det ganska mycket könshumor. För det är den yttersta det yttersta smutsiga på något sätt, det yttersta tabuet är ordet jag letar efter. Så det är det som är det grövsta och roligaste att skämta om. Och sen har de en väldigt, väldigt lång tradition av satirteckningar. Och jag tror alla har sett så här polsk affischkonst, det är ju någonting som har blivit populärt på senare år, och det är också en lång tradition liksom av bildkonst. Så serietidningar, intresset för serietidningar kommer från min mammas, på min mammas sida, för hon samlade alltid på serietidningar, europeiska serietidningar. Polen är ju närmare Frankrike och Belgien och Italien och sådär, där de gjorde det riktiga, de bra serierna.
Det finns en stor seriefestival i Polen också.
Det finns en, eller det finns nog fler, men det finns en som heter i Łódź, i staden Łódź. Jag har faktiskt aldrig varit där, men
för, var det där Fabian var nu?
Jaha.
Han var i Polen på någon.
Gud vad roligt. Då var det säkert den. Łódź är ju en kulturstad. Det är där filmskolan ligger också. Där de stora Kieslowski gick där. Och kanske Polanski också, det vet jag inte.
Fabian är alltså Mys ex-man. Fabian Göransson.
Det lät typ som att det var inklippt.
Ja, precis. Och det är ju vår gemensamma. Det är ju så vi lärde känna varandra.
För jag träffade dig första gången. Jag minns första gången jag träffade dig.
Nej, vad läskigt.
Minns du?
Nej.
Hur gång det var?
Jag kommer ju komma ihåg när du säger det.
För jag gick ju på Fridhems folkhögskola i Svalöv. Och jag var tillsammans med Fabian. Han bodde i Stockholm. Men han var ner och hälsade på mig. Och så sa han så här. Ja, men jag känner en kille som heter Kim. Och han har vernissage i Malmö.
Nej, vad roligt.
Så vi åkte till Malmö och gick på vernissagen. Jag träffade dig då för första gången, minns jag tyckte du var supertrevlig. Och jag minns att jag sa till Fabian att, alltså när jag gick runt och tittade på dina teckningar, och jag bara, han måste ju vara bäst i Sverige. Det är sjukt bra. Det här är fan det bästa jag sett. För jag hade ju bara sett Fabians kompisars så här alternativa serier där det ska vara lite fult liksom, till, så här.
Eller de kunde inte bättre bara.
Antingen, eller nästan kändes lite trotsigt nästan, att många tecknade lite slarvigt för att så här, den alternativa
serien. Ja, precis, jag tror det var säkert en trotsighet, men det var nog också en feghet.
Därför,
det är precis som med humor, så måste man också blotta sig själv lite när man vill rita fint. Alltså, nu gör jag det bästa jag kan.
Exakt.
Det är lite läskigt.
Liksom. Ja, det är som när jag sjunger i impro-sång. då är det roligare för mig. Om jag tar och sjunger lite så här. Precis. Än om jag försöker sjunga skön sång, för då blottar jag mig.
Mm. Men vad roligt du var där. Jag tror jag minns vilken det var. Jag hade ju väldigt hög svansföring där i början och liksom jag ska bli bäst och störst och just hade utställning. Vem fan vill gå på en serieutställning?
Ja, vi gjorde det.
Ja, men precis. Det var ju klart ett ballsätt att träffas och dricka bärs och sådär. Det var ingen fara.
Ja.
Nu attackerar din hund mig med en sko.
Ja.
Vems sko är det?
Eriks gamla.
Det är min gamla sko.
Ja. Den är väldigt maskerad nu. Men...
jag ska försöka ignorera.
I alla fall så känns det ju givet att prata med dig om, eftersom att vi ville göra ett avsnitt om just tecknade sitcoms.
Just det.
Rörlig humor.
Just det.
Och jag frågade dig vilka serier du tittar på mest, och du har ju sett alla.
Jo, men det tror jag. Jag har sett väldigt mycket, alla är väl att ta i, men jag har sett väldigt mycket. För att jag tycker det är extremt roligt. Och jag tycker väldigt mycket om serietidningar. Men egentligen så anser jag nog tecknad film, alltså animation, är den högsta berättarkonsten för mig. Det är den som har absolut största möjligheter till att berätta så spännande saker som möjligt, eller minst begränsningar på något sätt.
Mm. Varför då tror du?
Jag läste en bok för några år sedan som säkert ni har läst och många har läst, som heter Story av Robert McKee, som är en klassisk storytellingbok. Hur man skriver Hollywoodfilm. Den var bra. Men han gör han gör en rolig sak i den boken där han hela tiden liksom, när han går igenom olika idéer om storytelling, så jämför han film, litteratur, teater. Och när jag läste den så la jag till själv efter varje paragraf serier. Hur funkar det då i serier? Liksom? Och då kunde man jämföra styrkorna och svagheterna med det. Och det var väldigt intressant. Men sen i efterhand så har jag det liksom, inte superaktivt, men gått igenom lite grann med just tecknad film. Och på något sätt kom vi fram till att jag tycker tecknad film är det mediet som har flest förutsättningar och kan göra magiska saker som inte de andra medierna kan göra och berätta. Men det är också det absolut mest krävande. Det måste ju vara det dyraste, eller har i alla fall varit, nu förändras det väl med datorteknik och sånt där, men det är ju otroligt krävande att göra tecknad film.
Du säger att den har färre begränsningar. Är det för att i och med att det är tecknat, att vi som människor skapar mindre distans till det innehållet som presenteras? Eller är det att fantasin kan leva för att du kan göra mer saker? Och det krävs
båda de två sakerna. Det tycker jag är två perfekta exempel på varför tecknad film är bättre, eller liksom har mindre begränsningar. Bättre är fel att säga också, därför det har ju med vilken berättelse man vill berätta att göra.
Just det.
Nu ska inte jag alltid hålla på att kritisera svenska serier, men jag kan göra det bara för att det är roligt. Jag läser en svensk seriealbum, så kan jag ibland känna, varför var det här en serie?
Mm.
Ja. Det här kunde lika gärna varit en roman, eller det kunde varit alltså prosa. Ni har inte använt mediet. Och någonstans, jag tror faktiskt Robert McKee också tar upp den idén, att innan man börjar göra sin berättelse så ska man ställa sig frågan, vilket är det bästa mediet? Vilket är, var bor den här berättelsen bäst?
Mm.
För det hade du en spaning på igår när vi tittade lite på Archer.
Ja, men ska vi börja med att dissa?
Nej, det behöver inte vara en diss.
Jag tänkte också på det. Jag vill börja med att säga att jag är ett stort fan av tecknade sitcoms. Jag lyssnade på en intervju med Nick Kroll idag om hur han kom upp med idén med Big Mouth, som är en serie som vi alla har sett. Big Mouth handlar ju om det är en karaktär som är baserad på Nick Kroll, och sen är det hans tonårs bästis eller barndomsbästis, och de blev tonåringar tillsammans, som heter Andrew, och det är John Mulaney som är rösten till Andrew. Nick Kroll gör 30 röster i Big Mouth. Det är en del. Och det var ju så att han kom på att han ville göra en serie om tonåren, för att han var en late bloomer, och att han minns det som att det var så himla jobbigt att komma in i puberteten så sent, och han tyckte att alla andra var så före i alltihopa. Och och sen hans kompis då Andrew, de var båda i båda judar i serien, är bara bara Andrew jude, men egentligen så är Nick Kroll också det.
Just det.
Men att så den är väldigt judisk överlag, judiska skämt och sådär. Och då så pratade de tillsammans om det, för de är fortfarande vänner, de är komiker båda två, även om Andrew inte är kändis.
Men har inte Andrew varit med och skrivit tv-serien?
Jo.
Ja, no, det har han, ja.
Mm. Men han är inte med i... och gör röster.
Han hörs inte.
Nej. Men han har varit med och skapat.
Ja, han har varit med och skapat. Så då pratade de om det och sen så bestämde sig för att göra. Och så bara, tänkte de så här, men hur ska vi kunna göra det här på det sättet vi vill göra det? Ska vi kasta liksom barnskådespelare? Och så bara, men de serierna som de växte upp med, som var så här tonårsserier eller barnserier, rätt vad det är, så kommer den, de in, de växer, de blir äldre. Och då måste man sluta. Eller så blir den här söta lilla pojken kommer in i målbrottet och blir liksom en snygg kille och så, eller tvärtom, en ful kille. Och då är liksom tiden över. Och sen dessutom så att kunna alltså som till exempel du har ju, nu kanske jag outar här, men du har ju varit tillsammans med Lina Neidestam som har gjort en porrserie bok att så här, och den kan man läsa utan att bli generad för att det finns något slags filter för att det är tecknat att så här, då kan de ha en sjungande fitta med, eller de kan ha ett hormonmonster som går runt med kukar och så vidare, just för att så här, tittarna blir inte generade för att det är tecknat, så det är mycket, mycket
briljant,
mer helt möjligheter.
Hjärnan registrerar det som inte verkligt och då har vi mer distans till liksom.
För att de har valt en viss teckningsstil då, som är liksom mer cartoon. Hade det varit realistiskt tecknat så hade de blivit jävligt generad.
Ja.
Och det är ju den där liksom nivåskillnad man kan välja då. Ja. Som du inte kan välja om det hade varit filmat, live action filmat.
Ja.
Men det var väl det som
men
var
då,
lite också.
Ja, för då, där tycker jag verkligen att de har använt mediet på rätt sätt.
Ja, gud, det är helt fantastiskt bra.
Ja,
och det är musikal genialt. Och det jag tror också att en anledning till att man inte använder barn är för att de berättelserna de berättar och de orden de använder, de hade ju inte fått låta barn säga de sakerna.
Nej,
otroligt grovt.
Det hade varit barnförbjudet.
Nej, jag tyckte det var briljant när det kom.
If I masturbate to someone else, I feel like I'm cheating on Missy.
So let me get this straight. You can't jerk off to Missy and you can't jerk off to not Missy. What the hell are you gonna jerk off to?
Nothing. I guess I'm not gonna jerk off.
Yeah, you're not gonna jerk off. All right, where are the cameras? Am I unjerked? Where's Mark McGrath?
Hey, I'm serious. I am not masturbating from this day forward. And if you'll excuse me, I have to get ready for my date with Missy.
But you haven't jerked off in nearly 36 hours. That's unprecedented. If you don't do it soon, you're gonna blow, damn it.
Jag kommer också tänka på en grej att du berättade att han är late bloomer och det är nog också en anledning till att, som gör att han kan berätta den här berättelsen. Hade han varit en stöd i högstadiet så hade inte han haft fått
empatin.
Precis, han hade inte fått berätta den här
sympatin.
Därför det hade bara varit bara okej, ska du nu berätta om hur mycket du knullar i högstadiet? Vad fan är det för jävla dick liksom? Men jag tror också det som hände var ju att det är ju hans berättelse, eller den där karaktärens berättelse som är Nick Kroll's. Men sen har de ju bjudit in och pratat med många andra. Så det är ju också pubertetberättelsen från en massa andra karaktärer.
Jason Mantzoukas spelar ju den här kuddknullaren.
Ja, visst.
Sen är det Missy som...
Jenny Slate.
Jenny Slate,
precis. Jag tycker om.
Och även hon som är bästis med de två killarna. Hon med rött hår, vad heter hon...
Henne har jag inget ansikte på.
Nej,
hon som gör den rösten.
För de improviserar ihop och sen spjör han in henne. Och då hade hon massa så tonårshistorier om... Ja, men till exempel, hon identifierade jag mig väldigt mycket med. Jag var ju tidig.
Just det.
Hon fick mens tidigt, hon fick tuttar tidigt och så vidare. Och hur alla andra tjejer blev avundsjuka och alla killar började tafsa, men hon bara hatade sin kropp.
Sorry for what?
Sorry you got your period?
Don't be sorry. It's not a disease, it's totally normal. And I know nobody talks about it, but everyone gets their period and now I got mine in white fucking shorts.
Nu kollade jag upp här så att jag är inte bättre än någon annan. Hon heter
Jessie Klein.
Exactly.
Och de tar ju hennes namn där också, Jessie, för den karaktären är helt baserad på henne.
Ja.
Även om
och det är ju skitbra. Det är så jävla kul för mig då, som växte upp som kille liksom, att få se det där. Att liksom få se er berättelse på något sätt.
Exactly.
Jag tycker den är briljant. Alltså. Men det är du nämnde någonting där med improv, för det där har jag funderat på. Eftersom tecknad film är ju så otroligt krävande att göra, eller nu också tv-serier liksom, så måste man ju skriva så himla tajt. Men här då, improviserar
de. Improviserar, ja, och det gör de i Rick and Morty väldigt mycket också. Mm. Det Nick Kroll pratade om, vi ska återkomma till Archer-grejen. Vi ska återkomma
till den. Det var ingen viktig grej, det var en 10 sekunder som jag hade tänkt flika in. Vi kan spara de 10 sekunderna till sen.
Ja, det ska bli så spännande.
Vi håll i er nu, för de sista 10 sekunderna kommer vara någonting extravagant. Ja, när jag reciterar,
ja, just det.
Mys spaning av Archer. Go.
Jo, Nick Kroll berättar att det är han som skriver tillsammans med Andrew, men dialogen är jätteimproviserad, och det är för att de ses och de riffar ihop och de har liksom en plott och sen så adlibbar de, och det de gör, det är ju att alltså om du tar till exempel en Disney-film och jag tror Pixar-film och så vidare, då är det att man tecknar först och sen dubbar man. Men här, eller? Det kanske
jag... Nej. Ja, jag tror inte man gör det längre.
Nej, man gjorde så en gång i tiden i alla fall.
Ja,
men precis. Nu jobbar man åt andra hållet, att man börjar med audio och sen tecknar man efter inspelning.
Alltså, precis. Och jag tror första gången man gjorde, eller kanske inte första verset, men den första som man känner till, eller som jag känner till, är ju när Robin Williams gör anden i Aladdin.
Ja.
Den var ju extremt improviserad.
Ja.
Och där var ju till och med att han improviserade i låtarna och allting liksom. Så han, alltså jättemycket av det som sägs i den, alltså det finns inte på papper. Han har ju bara riff, han var ju en bananas duktig improvisatör liksom, helt extremt duktig.
Han gick ju för Del Close.
Jaså? Och älskar också kokain. Men,
men bara ett tag.
Det var ett tag
på 20 år. Robin Williams slutade dagen efter att John Belushi dog.
Är det sant?
Ja, det var, om jag minns rätt nu, så var det två personer som var och hälsade på John Belushi den kvällen. Jag tror att den ena var Robert De Niro och den andra var Robin Williams. Jag kan ha fel på Robert De Niro, men Robin Williams var där sist.
Wow.
Och han var riktigt risig och då drog han därifrån. Och sen dog John Belushi och då slutade han med koks. Sen hade han massa alkoholproblem senare i livet också. Men
det är också någonting som ens agent brukar säga när man har drogproblem. De har alkoholproblem. Men whatever, det har ingen betydelse.
Ja, verkligen.
Det har ingen betydelse. Jag älskar Robin Williams och jag är väldigt, väldigt, väldigt ledsen att han gick bort alldeles för tidigt och vid sin egen hand.
Han blev galen.
Mm.
Han hade ju någon Parkinson som påverkar hjärnan.
Nej, fy fan.
Han skulle ha fortsatt med kokainet.
Precis.
Ja, men det var säkert inte osunt levande i ungdomen som hade någon påverkan på hans hjärna senare. Mm. Säkert inte. Varför skulle det lämna spår?
Okej, vi får se när han improviserar där.
What's your name?
Aladdin.
Aladdin! Hello Aladdin, nice to have you on the show. Can we call you Al or maybe just Din? Or how about Laddie? Sounds like, here boy! Come on, Laddie! Yo, Rockman, haven't seen you in a few millennia. Give me some tassel. Yeah, yo, yo. Say, you're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. Look at me from the side. Do I look different to you?
Jag kom på det att det var ju inte bara det att de spelade in Robin Williams i förväg, utan de också filmade honom när han gör de här grejerna.
Ja.
Och använde hans expressiva kroppsspråk när de animerade.
Blev det praxis sen? För man ser ju ganska...
Jag vet inte, fan, det låter jävligt...
För jag tycker mycket animerad som kom efter det, jag vet inte riktigt hur det ser
ut
nu.
Det är baserat på rösterna. Man ser att karaktärerna ska se ut som dem.
Om, jag vet inte varför jag hela tiden återkommer till De Niro, han har inget med det här att göra. Men om han skulle göra en roll i en animerad, då skulle det finnas... Ja, men han är en haj i Hajar som hajar. Det ser inte ut som De Niro.
Det
ser ut som De Niro. Han har till och med en lilla leverfläcken. Ja. Visst ser du.
Och jag tror att det kanske var någonting banbrytande som hände där med Robin Williams.
Alltså det händer ju grejer då och då i tecknad film liksom. Men det är som sagt extremt dyrt. Så det som jag tycker man kan se när man liksom har hängt med den här mediet nu i några år, att det kanske kommer någonting. Till exempel Shrek kom ju där då liksom.
Ja.
Men sen så alla filmer från DreamWorks ut exakt likadant. Det var som att de lånade. Alltså det kan man ju till och med se, det finns sådana videos på YouTube, man kan se hur de har lånat rörelser, alltså lånat animationer
Och ja, Disney gjorde ju det.
De gjorde det ju back in the day. Det har de alltid gjort, ja. Såklart. Men nu är det ju ännu lättare att göra, för de här animationerna är ju bara dator.
Ja.
Alltså, det är ju bara ett och nollor på något sätt. Så bara sätter du ett annat, en annan figur på det animerade skelettet och sånt där.
Ja.
Så därför finns det ju såna här liksom DreamWorks minspel som liksom genomgår alla deras filmer, och det är så jävla motbjudande efter två filmer.
Hotel Transylvania ser exakt ut som Despicable Me.
Exakt. Och det är supertråkigt. Men jag förstår varför de gör det, för det är pissedyrt.
Plus att det här funkar, det här säljer. De vill ha mer sånt här. Så har ju liksom industrin alltid sett ut. De ska pumpa ut liksom.
Ja, men framförallt om de bara vill tilltala barnen. Det är det som är så tråkigt med DreamWorks. Att det känns som att det, okay, jag kan titta på de filmerna och tycka att det är kul med mina barn. Men det är inga filmer jag skulle se själv. Men Pixar-filmer, det njuter jag av att se. Jag tycker ju att
jag tycker Pixar har tappat det nu också.
Alltså, senaste Toy Story var ju så jävla dålig.
Alltså det var så besvikelse.
Jag var så besviken.
Därför trean var ju en av de största filmerna i världen.
Den är typ den bästa filmen som har gjorts.
Alltså den är extremt bra.
Både humormässigt men storyn och alltså jag grät.
Alltså jag ryser nu.
Jag tror jag sett, det är aldrig att jag ser filmen flera gånger, men jag tror jag sett den 5-6 gånger.
Ja, den är otrolig. Men fyran, vilken jävla trainwreck alltså.
Ja, den var så dålig.
Och det var så snålt.
Jag köpte precis en biljett innan jag kom hit till Toy Story 4.
Konstigt.
Fan vad kul jag ska ha.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nej, jag ser den inte. Men i alla fall, Nick Kroll berättade att han kan liksom gå runt och tänka på hur han skulle säga den här. Han spelar ju som sagt för 30 karaktärer, så han kan ju liksom improvisera med sig själv, vilket är väldigt roligt. Och han går ju runt med sin telefon. Han kommer på såhär, men det här vore ju kul. Och sen så riffar han liksom hemma i sitt kök och spelar in.
Och de karaktärerna bygger också på karaktärer som han har kört på scen i 15 år.
Jaha.
Ja, alltså jag känner ju nästan alla rösterna han gör från olika sketcher. Jag har ju följt honom ett tag för jag tycker han är skitrolig.
Han är briljant.
Jag hittade honom i Comedy Bang Bang från början. Men sen har han gjort den här egna tv-showen som heter Crawl Show.
Just det. Mm.
Den är ju svingrym. Och där är massa röster som sen han återanvänder i Big Mouth.
För att vara en röst... ett röstgeni som han är, så är jag lite förvånad över att han har så ful riktig röst. Jag tycker han låter ganska osympatisk, gnällig, och sen så kan han göra så här hormone monster, klippa in ett hormone monster som är så här supersexigt och mörkt.
Och så riktiga rösten är verkligen...
Ja, men det är typ som att när jag gör till mig så pratar jag så här, men min riktiga röst, den är typ så här. Ja.
Så omvänt. Ja, vad roligt. Vad fan har jag tänkt säga?
Avsluta det. Han kan spela in, och han kan liksom spela in på sin telefon. Sen skickar han in det till animationsföretaget. Och bara så här vill jag ha det, och så skriver han en beskrivning till, och så gör de det. Och sen så han spelar ju såklart in i studio när det väl är dags.
Och sen är det ju också antagligen då datoranimerat, även om det är platt alltså 2D-animation, så är det under dator gjort, så det är väldigt, väldigt lätt att ändra jämfört med hur det var förr i tiden när man ritade på plastfilm liksom.
Ja, precis.
Ja, men jag tror friheten också som gör att det får förekomma mer improvisation i animerad. För det är ju samma sak i Rick and Morty. I första säsongen var det väldigt mycket improvisationsinslag och så. Och sen har de liksom cementerat karaktären och så har blivit liksom tighter och tighter. Men det är fortfarande så jag läste en artikel, Justin Roiland som gör Rick and Morty, bland annat som rösterna. Att de har ju liksom nästan lite som Larry David bygger upp Curb Your Enthusiasm, att de har ett stolpar och de vet att så här, vi börjar på punkt X, vi ska via Y och vi ska hamna på Z. Så vi vet ungefär liksom vad vi har att röra oss med. Det är ju inte helt att de bara sätter sin studio och börjar prata, men då har de liksom en frihet i att de kan hitta justeringar där. Och eftersom det är animerat så kan man också välja rätt klipp. Jag läste att Chris Parnell, som är pappan i Rick and Morty, han... jag tror att det var Dan Harmon som sa i en intervju att han sätter nästan alltid på första. Men sen gör vi 30 till för säkerhets skull. Men de använder oftast första tagningen på honom, för att han är så professionell.
Man hör ju honom i massa grejer. Han har en underbar röst ju.
Nej, men han är ju med Archer också, som jag kommer bygga upp mot här nu.
Vi måste nästan visa då när de improviserar Rick and Morty. På YouTube finns det då.
Improvised Rick and Morty episode, scene 1. Lower your expectations.
Lower your expectations.
Rexon! Fade in, interior, Morty's garage, day. Rick is working at his workbench on some confounded contraption. Summer enters.
Rick, I don't know if I can go, I want to apply to MIT, but then I was also thinking about maybe applying to Yale. Do you think, which one's the better
choice? Summer, listen, that's all really good, but me and Morty are working on a device where I can inject 120 cc's of feces into his knees.
Okay. All right, Rick, but like, I really need to figure out what it is that I'm gonna do with
my
life.
Come on, Rick, help Summer out. I mean, I know I want to cut my legs off with the 120 cc's of feces and all, but like, Morty, you've been begging me for weeks to figure out a way to decapitate your legs.
Reveal that Morty is laying on the floor in the fetal position. His knees and legs are swollen with septic shock.
Oh my God, Rick! Give him some antibiotics!
No, it's okay, Summer. I'm doing all right. He numbed them all up real good. I just, you know, Rick, you really should probably listen to Summer. She's got some serious questions about educational things.
Yeah. I mean, do I major in physics or
I think you might want to major in shutting the fuck up, Summer. Cut to Harvard.
Det är så sjukt många improv moves att så här, det är såna här cut-tos och scene paintings och grejer som
improv-redigeringar, vi pratade ju om i avsnittet med Adrian, första avsnittet med Adrian, så pratade vi om sitcom och hur en sitcom är uppbyggd. Och Rick and Morty är ju extremt liksom, tydligt uppbyggd som en sitcom, men de har väldigt fritt där kring.
Ja, liksom. Precis.
Precis som Curb Your Enthusiasm.
Det som jag ser som utmaningen där, det är att det är ganska avancerad science fiction de håller på med. Det var det som slog mig när jag såg det första gången. Det var Aron Flam som visade mig första gången, han bara, du, det har kommit något här, kom hem till mig, nu ska jag visa dig, det kommer att golva dig. Och så gjorde du verkligen det. Det var bara, fy fan vad jag hatar det här, det här är exakt vad jag önskar att jag hade skapat. Det är så jävla bra, det är så jävla roligt, det är så jävla grovt och det är så jävla roligt. Och så vuxet, finns inget som helst för barn, älskar det. Och det är väldigt smart science fiction. Alltså
dessa, men det, science de har fiction element mediet på rätt sätt.
Exakt, och det är de... snygga design och allt sånt där. Även om det är jävligt liksom enkelt tecknat ibland, så är det jävligt smart och snygg design på grejerna, på science fictionerna. Och det är där jag ser lite hur, eller där får inte jag riktigt ihop det. Hur lyckas de väva in det här liksom improvisationselementen, men samtidigt hålla så jävla highbrow sci-fi.
Ja, men Dan Harmon, han är besatt av Joseph Campbell, som blev introducerad i popkulturen tack vare George Lucas i och med Star Wars. Att,
jag har läst alla böckerna.
Ja, han implicerade Hero's Journey liksom.
Yeah.
Och Dan Harmon använder en modifierad variant av A Hero's Journey. Han tar bort vissa element. Så A Hero's Journey, om man inte vet det, är att det presenteras en verklighet, en värld som huvudpersonen, protagonisten, verkar i. Och sen så kommer någonting som kallas för call to adventure, att protagonisten puttas i en riktning att du behöver göra det här liksom. Och den tredje punkten är att protagonisten vägrar på grund av, man bara ser The Star Wars framför sig, så att Obi-Wan är så här, följ med mig, Luke bara nej, jag ska hem. Nummer fyra är, ja, det är Meeting the Mentor, så där har vi Obi-Wan igen, någon klok som vill lämna vidare visdom, ja, sådär. Ja. Crossing the Threshold, det är när protagonisten tvingas ut i det i alla fall. Nummer sex är att han utsätts för prövningar, han hittar allierade, han träffar fiender. Nummer sju är Approach to the Innermost Cave, vilket jag antar är någon självrannsakande del vara? Av det. Åttonde är Ordeal, det är en prövning, det är någonting som sätts på spets. I am your father kanske, jag vet inte. Reward, man klarar, eller som Kung Arthur, Seizing the Sword eller någonting. Nummer tio, Vägen tillbaka. Och elfte är Resurrection, och jag antar att det är någon slags förvandling man genomgår som karaktär.
Just
det är Joseph Campbell's A Hero's Journey. Medans Dan Harmon har varje avsnitt är att nummer ett, they are in a zone of comfort. Två, but they want something. Det är lite enklare. Nummer tre, they enter an unfamiliar situation.
Just
nummer
det.
Fyra, adapt to it. Nummer fem, get what they wanted. Nummer sex, pay a heavy price. Nummer sju, they return to their familiar situation. Nummer åtta, having changed. Och då kan man snabbt räkna ut att nummer tre och nummer sju är paralleller till varandra. Om du ser det som ett hjul, så är de motsvarigheter till varandra. Så they enter an unfamiliar situation är alltså paradoxalt i storyn tidsmässigt till they return to the familiar situation. Så ungefär i den dramaturgiska kurvan så ger de sig ut på äventyret, och i samma veva, liksom som en balans, så kommer de tillbaka. Ungefär
just
samma
det.
Tidsslag. Lika långt som det är från början till den punkten är från den punkten till slutet.
Just det. Precis, men den sista punkten var den som jag fastnade för. Vad sa du att det hette?
Having changed.
Precis, having changed.
Men det är väl
det gör man ju i långfilmer. Så det är det en långfilm handlar om. Det är att man ska lära sig någonting, man ska förändras, man ska ändra sin uppfattning eller man ska växa, bla 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 bla.
Ja.
Men i tv-serier så ofta så struntar de i den grejen. Därför det blir väldigt komplicerat om de ska förändras varenda avsnitt.
Det finns inget krav på continuity. Nej, precis.
Ja, precis. Så ofta är det att det
och det kan man göra bra och det kan man göra dåligt. Och Rick and Morty, och jag tror det kan vara en av anledningarna till att det inte kommer så jävla många avsnitt. Det är för att de faktiskt, de har med det här, having changed, de måste hela tiden lära sig saker. Saker och ting förändras, och det är väldigt svårt att skriva på det sättet när det gäller serier, alltså tv-serier. Däremot, om man tittar på Parks and Rec, där de också hade den grejen, having changed, de lärde sig saker. Men jag tycker inte de tog hand om det lika bra.
Nej.
Och de gjorde väldigt många säsonger. Och till slut så fanns det inga konflikter kvar. Alla bara älskade varandra. Varenda avsnitt var bara att de grät över att de inte skulle träffas tillräckligt mycket. Och det var bara skräp. Jag tyckte den blev så jävla dålig, så blev förbannad när jag tänkte på det.
Sista säsongen blev ganska...
Jag tycker det är långt innan sista.
Men jag tycker den är bra. Fast jag tycker inte den håller. Jag tycker den var jävligt bra när den kom. Men sagt samma, vi ska inte prata om den.
Men precis. Vad spännande, det där måste du skicka till mig. Vad häftigt sätt att jobba med. Att bara att koka ner Hero's Journey till en mer bite-size version.
Och han lärde sig att när jag visste det, då lossnade det.
Exakt.
Och det, när folk säger så här, ja men det känns som att det är fusk. Då är det lite som när man pratar om att det finns regler att förhålla sig till och ramar i impro. Eller när du skriver stand-up, att så här, du vet att du följer en mall. Och då säger folk så här, men då är det ju som att du bara producerar massproduktion. Nej, men det är mer att din kreativitet blir större när du har ramar. För du vet vad du har att förhålla dig till.
Absolut.
Samma sak här, om du vet strukturen på ett avsnitt. Sen är det ju så att du kan ju titta på Eternal Sunshine of a Spotless Mind eller Star Wars. Det är fortfarande samma storystruktur som inspirerad av Joseph Campbell.
Ja, och också Gilgamesh som är 9000 år gammal. Det är också samma storystruktur. Att den här Joseph Campbell uppfann ju inte den, utan han tog den ju från mytologin.
Tredje avsnittet var, eller första säsongen, så det kanske var det typ 56 avsnittet. Du vet vad det heter. Då är de improviserar nästan hela avsnittet.
A 60 minutes.
Ja.
Seems like TV from other dimensions has a somewhat looser feel to it.
Yeah, it's got an almost improvisational tone.
It's in theaters now, coming this summer.
Two brothers in a van, and then a meteor hit, and they ran as fast as they could from giant cat monsters, and then a giant tornado came, and that's when things got knocked into 12th gear. A Mexican armada shows up with weapons made from tomatoes.
Och det man hör till och med i, om man tittar på det avsnittet.
Är det det de tittar på TV?
Ja, ja. Precis.
Alltså det känns ju verkligen som att de är väldigt medvetna. Och de är också till och med medvetna om att publiken är medvetna om att de är medvetna. Alla är bara medvetna på alla sätt och nu bara kör vi. Nu skojar vi och så
man
ser vi vad man kan göra.
Spricker. Med.
What do you do then? It's two brothers and they're gonna, it's called Two Brothers. Two Brothers.
Precis, det är så jävla kaxigt att liksom spela in takes när man breakar och sen animera dem efteråt, vilket kostar svin mycket pengar. Att inte ta den bästa taken utan bara ta en där man, när man bryter.
Ja, men det är för att de behöver den här magin av det spontana. För om de ska göra adlibbare så kommer det försvinna humor.
Jag tror det, men jag tror också de är så medvetna om det att de är lite självironiska. Alltså de ironiserar över processen. Så här enkelt är det att göra.
Det är ett plojavsnitt också. Den har ju, förutom att de har bakat in någon slags storystruktur i det med resten av familjen, så Rick and Morty har ju ingen som helst av det här. De är oförändrade under det här avsnittet. De genomgår inte den här kurvan, utan det är de andra i familjen, pappa, just mamma och systern, som gör det, som har de här liksom dramaturgiska händelserna. De sitter bara och tittar på ploj. Och jag tror att det är det också de vågar unna sig, att så här, det här är ett så dumt avsnitt så vi kan lika gärna latcha med det lite.
Eller hur?
Men jag tror också att det handlar lite om det här med att man inte gör så många avsnitt. Det här har inte riktigt med det att säga, men jag lyssnade på Ashton Kutcher på Mark Maron. Och han hade precis lagt ner de spelade in sista säsongen av The Ranch, som jag aldrig har sett. Och då frågade han varför, och då sa han bara för att historien var klar. Och jag tror att det är problem med många, att de mjölkar liksom säsongen för långt för att få pengar eller någon slags
För han Dan säger det igen, Dan Harmon heter han så.
Va? Dan Harmon.
Han skrev ju Community. Han är skaparen till Community. Och det finns en podd som heter Improv Nerd med Jimmy Corain, där han intervjuar honom om tiden på Community. Det avsnittet är inspelat innan Rick and Morty. Där han pratar om hur han fick sparken för att han tydligen, så de kom jättemycket notes för att
han hade också en del alkoholproblem.
Ja, men jag tror inte han var lätt att jobba med. Han verkar vara lite av en douche, men också så här ärlig douche liksom. Han är inte blyg för att säga hur branschen fungerar och sådana saker. Och i alla fall så var det en feedback som han fick från TV-kanalen. Det var att de tyckte att han inte skulle skriva tidsbestämda händelser, till exempel gör inte ett till Halloween-avsnitt eller,
och då gjorde han ett varje år liksom.
För att de ville att de skulle stanna kvar och vara där. Och då menar han att, han sa i program, men det går inte för de blir äldre och tid går. Så jag bara var så här, okej, jag ser den här noten. Men då, så återigen, när det är tecknat, så kan man ju stanna kvar. Simpsons, Lisa Simpson är lika gammal fortfarande. Även om det går tid så vi köper det för att det är tecknat. Men i alla fall så hade han blivit kontaktad av Netflix angående Rick and Morty. Eller de hade sagt, har du någonting på gång? Vet ni, kul? Och då hade han ringt till han som gör rösterna på Rick and Morty och bara så här, ja, de vill att jag ska göra någonting. Har du några idéer? Ja, men du vet de här två rösterna som jag jämt gör. Kan vi inte göra någonting just på det då? Ja, visst.
Som han hade gjort till en Tillbaka till framtiden parodi.
Ah. Precis, där de heter Duck and Morty. Alltså Marty.
Ja,
Marty.
Precis. Och det är ju väldigt mycket med Rick and Morty som är Tillbaka till framtiden.
Ja, men och sen så var de igång helt enkelt.
Ja, just det.
Men vi pratade ju om det för första gången jag såg Rick and Morty, det var så här, för jag visste ju inte att det var så improviserat, men det var så här, gud vad det känns som liksom en improvisation.
Ja, men precis.
Att det är så här, det är bara så här spontant och de har bara tagit vara på varandras liksom kreativitet.
Det är som ton att det kan ta vägen var som helst. Liksom.
Så det var väldigt fascinerande att se att det faktiskt var så.
Och men hur fan får de in, jag fattar fortfarande inte hur de får ihop det med den ändå höga nivån av sci-fi som de har, som är ändå ganska avancerad, men de är säkert duktiga på mer än en sak. Liksom. Det är bara...
Justin Rollins säger också att de skriver ju väldigt mycket jättedetaljerat, men att de lämnar utrymme för att just hamna där, och att det finns en slags workshop-tanke tror jag också i det, att man ser vart det tar vägen. Att det är klart att ett färdigt resultat är producerat snyggt och välgjort,
just det.
Men det är processen där till också. Och det är också ett tankesätt hur man skriver det, för att om man har folk som är duktiga på att improvisera röster, då vet man också att de har den hjärnan, hur man skriver humor ur ett improviserat verktyg. Där funkar man på ett annat sätt, för att man följer den intressanta tanken, och man försöker inte censurera till att bygga upp till en punchline, för det är inte den sortens humor man bygger. Nej, jag tror det är skillnaden, för man blir mindre av en perfektionist när man jobbar med
det. Är nog en ny generation av röstskådespelare. Jag tänker på en annan science fiction humorserie, Futurama, som nu är ju ganska gammal, eller den är väl säkert 20 år gammal eller sånt där. Men jag kommer ihåg när den kom och jag tyckte den var skithäftig, och just för att det var liksom, men det är nog Simpsons, jag tycker jättemycket om Simpsons. Såklart inte allt, men det finns väldigt mycket bra. Fast det var science fiction som jag tycker jättemycket om. Så den välkomnade jag verkligen, och den hade också en väldigt hög nivå av sci-fi. Alltså jag vet, det kanske är konstigt formulerat av mig, men jag hoppas man förstår vad jag menar. Men där var det ju att många av writersen på den var ju supersnig. Alla kom från Harvard eller MIT. De var ju bara såna brainiacs. Liksom. Ja, det är så mycket skämt i den där TV som bara flyger över huvudet på dig. Mm. Vilket gör att, tyckte jag då i alla fall, jag vet inte om den håller längre lika bra, men att man kunde se om det väldigt mycket, för det fanns så jävla mycket smart humor som är ovanligt i USA. Mm. Alltså det är ju mer en engelsk humor som är så jävla brainy. Synd att de inte har tecknat i England, det hade varit underbart.
Liksom. Men det finns ju mycket på college, finns det ju mycket improkultur också, det kanske i och för sig är lite mer gamesbaserat, men Conan hade ju kört impro som var Del Close-inspirerad innan han började på Simpsons. Alltså han växte upp med den som
han
utbildning.
Var ju också Harvard-kille.
Ja, exakt.
Och nästan alla på Simpsons var ju Harvard. Ja. Så det var, och där finns ju en humorkultur på Harvard, har man ju förstått. Den här Lampoon kommer ju därifrån.
Ja.
Och de har ju gjort supertramsiga grejer liksom, som Aeroplane och Nakna pistol och allt sånt där. Det kommer ju därifrån. Men de är ju också supersmarta. De tar väl sig an humorn på ett vetenskapligt sätt, kan man tänka sig.
Jag tror man behöver vara smart för att göra flamsig humor.
Ja, precis. Ja.
Jag har väldigt mycket nostalgi kring både Futurama och Family Guy när jag bodde i Glasgow. Och bodde i ett kollektiv med bara massa potsmokers.
Jo, men precis, det är en perfekt grej att kolla på när man är i någon sorts 20s. Och inte minst, vi rökte också ganska mycket weed och tittade på till exempel Aqua Teen Hunger Force. Har ni sett det?
Det
är omöjligt att titta på om man är nykter. Liksom. Man måste vara bäng för att uppskatta det. Det handlar om en burk pommes, en köttbulle och en milkshake som bor tillsammans i ett hus.
det låter underbart.
Ja, som ni hör, det är så jävla bananas.
Jag vet vad jag ska göra för improövning med på tisdag.
Ja, vad roligt.
En sån grej.
Det är den.
Ja, ja, vi ska göra den sketchen.
Men, nej, men precis, Simpsons där var ju, är ju the grand old man nu för tiden. De har ju hållit på i en evighet.
Ah.
Och de är ju fantastiska. Och sen kom Family Guy och det var ju ball. Jag tycker inte det är roligt längre därför deras formel är så jävla genomskinlig.
Ah, det.
Så förutsägbar.
Förutsägbar, precis. Alltså den var ju väldigt motsatsen till förutsägbar när den kom. Man bara, åh, vad som helst kan hända.
Ja.
Men jaha, okej, men efter 50 avsnitt av vad som helst kan hända, då är ingenting intressant. Nej. Längre, för ingenting är på spel och ingenting betyder någonting.
Det var ett skämt i senaste säsongen av Family Guy där de var så här, ja, men när jag var i din ålder, då var det här roligt i den här serien. Alltså det fanns den referensen.
Det har hållit på så länge.
För det har hållit på i 21 år.
Ja, det är så.
Det hade premiär 99, sen hade det lite, sen blev det ju cancelled och sen så blev det upptaget igen. Så det hade ju lite så här uppehåll i några år i och för sig. Men ändå, det är ändå 21 år gammalt.
Ja, det är otroligt.
Men den är ju också en del av det här, vi pratade lite om just tecknade serier som är lite Weedsmoke, att man ska vara bäng för att se det. Att det finns en extra nivå av det.
Mm.
Och det är lite det när jag gillar med tecknad humor och jag ska spela från Family Guy här. Det är Chris Griffin som är en son i puberteten.
Ja.
Och oftast så gör han saker man förväntar sig att han ska göra. Men det som är så underbart med Family Guy och Simpsons och så, eller de serierna, Rick and Morty också, det är att även om de är extremt satta karaktärer så kan de gå iväg på såna här små, liksom, bara små, nästan som att de har ett parallellt universum som verkar i någon minut.
Ja, just det.
Och sen kommenteras det inte.
Nej.
Det som folk som, det skulle aldrig släppas igenom i svensk underhållning för att de brukar alltid tjata om sig. Vart leder det här? Det här skämtet leder ingenstans. Och det här är liksom när Chris Griffin har antagit någon slags persona av att vara en sån här latinamerikansk dressmaker, du vet, så här, håller på att sy upp klänningar åt folk.
Just det.
Och Brian ska gå och få råd om Stewie för de har bråkat. Och det håller på så länge och blir så liksom absurt så att det blir så här, att det blir roligare ju längre det håller på.
Ja, ja, ja.
Hey Chris, have you seen what are you doing?
Operating my thriving quinceañera dress business. Do me a favor, stand on that chair.
Okay.
So, what's up?
I'm looking for Stewie. He and I had a fight, and I'm scared he might have done something drastic.
Him? You're the one who killed his friend.
Okay, I see. He got to you before I did. It's a stuffed animal, Chris.
Yeah, well, he cremated that stuffed animal, and he's going to Vermont to scatter the ashes.
What? I gotta go after him.
Not until I finish fitting this. How you feeling, Bueno? Fits good?
This isn't mine.
'Cause if it looks great, but you don't feel confidente, I haven't done my job.
Chris, this isn't my dress.
Do you or do you not feel bonita?
I feel bonita.
Wonderful, because you look bonita. Gracias, cariña. Puedes recogerlo el miércoles. Pablo is gonna lose his mind.
Det är så dumt.
Ja, men det där är ett humor. Och det är ingen sidostory. Han har inte det som sin liksom substory eller någonting. Precis. Det är bara just det där klippet. Jag tycker det är så roligt att
det finns några sådana i Simpsons som jag tycker är så himla roligt, som att det är så klassisk stand-up skämt att man säger någonting och så tror publiken att man pratar om någonting annat fast det är någonting annat.
Ja.
Och till exempel den här, när hela familjen sitter och tittar. Jag kommer ihåg att jag och Sonja skrattade så mycket när vi var små. Ja. Och det är fort, men det håller än. Hela familjen sitter och tittar på TV och sen hör han nyhetsuppläsaren blivit jätterik.
Yes, I'm back. Kent Brockman is not the kind of man who would leave a $500,000 a year job just because he won a lottery. Hey, I'm a journalist.
Och så sitter Homer där med Marge och ja, men hela familjen liksom.
Well, he's got all the money in the world, but there's one thing he can't buy.
What's that?
A dinosaur.
Jag kommer också ihåg det. Vad roligt.
Och samma sak.
Av alla dessa hundratals avsnitt.
Det är så snyggt. Alltså. Man tror att han ska prata om familjen.
Ja, men kärlek. Precis.
Ja,
men det här med Chris Griffin här, det där är ju ett trick som man kan göra, alltså det är ju och liksom, skämtet är ju out of character och det kan du bara göra om du kör jävligt länge
med alltså,
det. Och det är ju tv-serier, det är knappt du kan göra det i en långfilm liksom.
Ja.
Men det är tv-serier och det är i strippserier.
Ja.
Så är det så, var hundrade stripp du gör, kanske var 200 stripp du gör, kan du köra skämtet out of character, men absolut inte mer ofta än så liksom.
Just det, just det. Det är intressant.
Ja. Jag vill ta ett annat exempel på en sån grej med Simpson. Det är när Smithers är misstänkt för att ha mördat Mr. Burns.
Mm. Ja, just det. Who shot Mr. Burns?
Ja, och sen så kommer det jättemycket folk. Massa pressmedia är där. Och alla liksom tar bilder och så här går, som vill liksom intervjua Smithers. Smithers!
Dave shot in Springfield Daily Shopper. Who are you? Where are you going?
Ah, fan, Simpsons alltså. Ja, det är... ja. Alltså, jag menar, Simpsons måste ju ha ett sånt vansinnigt jävla kulturellt avtryck. Det där borde ju det har jag säkert analyserats hur mycket som helst. Men det skulle vara intressant att se någon dokumentär om eller någonting. Alltså, det måste ju ha influerat generationer nu. Oh,
de har ju en podd som jag lyssnar på som heter Unspooled, där det är Paul Scheer och en filmkritiker som heter Amy som tar alla Americans top 100 movies.
Just
deras liksom interna lista på amerikanska filmer och pratar om dem, så här, passar de på listan och bla bla bla. Och de avslutar alltid med så här: is there a Simpsons clip? För att Simpsons har så mycket kulturella referenser i sig. Så att, och det är typ två filmer de inte har hittat något.
Wow.
Alla andra har någon slags referens till den filmen liksom, oavsett det om det är North by Northwest från 40-50-talet eller om det är liksom
Citizen Kane.
Ja, eller om det är liksom Nyckel till frihet. Alla har liksom ett klick eller någon referens.
Har ju varje tv-serie ett skämt om.
Ja, men man tänker att de har funnits sedan 89, då är de 31 år gamla nu.
Ja, det är ju vansinnigt.
Det är crazy.
Ska vi
börja avrunda?
Ja.
Ja.
Jag vill höra om Archer.
Ja, just det.
Ja, nu ska ni bygga upp här. För nu för jag bara så här, för att det här kommer vara en sån här kaboom.
Ja, liksom
mind blown.
Så du ska citera mig nu.
Jag ska citera dig. My tyckte inte att Archer var så kul. Mm-hmm. Tack så mycket.
Ja, vilken spaning. Nej, men wow. Okej, ska jag säga då? Jag tycker inte att de använder mediet.
Nej, just det.
Bra i Archer. Jag tycker att jag kände lite så här, varför tecknar ni det här? Mm. Det jag hade njutit mer av att se skådespelarna framföra det än
Ja, nej, jag håller med.
Gör du det?
Ja, men det gör jag. Alltså, däremot i de senare säsongerna så tycker jag där har de ju börjat utnyttja, för då blir det ju så ett rymdäventyr, eller så blir det Vilda Västern, eller så är de på någon sorts knarkkartell på någon ö eller något sånt där. Men de första säsongerna är ju typ bara i kontorsmiljö.
Ja, exakt.
Men där tror jag faktiskt jag får nästan se emot mig själv, för det är så jävla... Det är så jävla billigt tecknat.
Ja,
det är en teknik de använder som är väldigt billig.
Ja, det känns
så där
som
tror
att
de bara spelar in och sen så skitbilligt tecknat. Säkert i Korea liksom. Eller Korea är säkert ett dyrt land nu. Nu har de gått till nästa u-land. Eller, förlåt. Nästa land i Asien på nästa nivå liksom. Det får som sagt, det krävs ju... Det är ju därför alla de bästa liksom, tecknade grejerna från USA är ju jättegamla. Därför innan facket kom in och såg till att alla skulle ha ordentligt betalt. Ah, det krävs nästan slavarbete för att göra riktigt tecknad film.
Det liksom. Också. I förra avsnittet så pratade vi, eller med Petter Bristad pratade vi om Saturday Night Live och hur facket har... Det skulle inte gå att göra ett svenskt Saturday Night Live för att vi har facket.
Nej, precis. Precis. Och det, det är väl man får ta det goda med
att, att du inte tyckte att jag trashade någon.
Men däremot så gillar jag Archer. Jag har tappat, jag har inte sett senaste säsongerna, därför jag tycker det blev dåligt och repetitivt. Men i början gillade det väldigt mycket, igen för att det var otroligt vuxen humor. Det är så jävla roligt tycker jag. Med liksom skitmycket så här analsex skämt. Men där punchlinen inte alltid var att fan vad konstigt det är, utan det var liksom lite snuskigt, vad ska man säga, på ett lite mer europeiskt sätt. Mm. Att man vågade liksom vara snuskig och rolig på ett sätt som amerikaner inte riktigt vågar vara. De ska alltid vara fördömande. Mm. Det är alltid punchlinen att det är fel. Mm. Men här var det liksom snuskigt och fan vad cool.
Tack jättemycket för att du kom och pratade.
Tack så jättemycket. Jag tycker vi bara skrapade det på ytan. Alltså.
Det brukar jag säga i nästan varje avsnitt.
Men gästerna säger också det nästan varje avsnitt. Det finns så mycket att prata om. Ja, tänk
så det.
Alltså.
Så det betyder att du har en stående inbjudan att få komma tillbaka.
Ja, men
vi kan prata mer tecknad humor. Ja. Det finns ju mer att säga.
Vem ser den här vanten?
Det är Eriks.
Det är min.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.